With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
I staden där jag föddes bodde en man som gick till sjöss. Och han berättade för oss om sitt liv i ubåtarnas land. Så vi seglade mot solen tills vi fann ett grönt hav. Och vi levde under vågorna i vår gula ubåt. Vi bor alla i en gul ubåt. Simon Bank.
Ja, det gör vi. Du och jag, John Lennon och Villarreal.
Hur sugen blir du på att testa så okollad dyra från 70-talet när du hör det här?
Alltså aldrig mer, och då ligger jag ändå på en ganska hög nivå i vardagen. Alltså två små barn och så vidare.
Ja, precis.
Så ja, ge mig mer av det som han tog.
Det är ju ganska roligt då. Det här är inte jätteoriginellt då, men det är ju rätt roligt att gå igenom vissa gamla 60-70-talsdängor när man liksom fattar hur sjukt påtända de var. Plus att Beatles kanske är fan snäppet värre än Stones här. På enda sättet som de är lite skitigare än Rolling Stones, det känns som att de hade bättre trippar. Eller de har skrivit mer urflippade textrader, känns det som. Gröna hav och levande vågorna och ubåtarnas land och så vidare.
Ja, gud ja. Men det är väl poppens övertag mot rocken i ett fall. Att rocken är kanske, jag vet inte, mer konkret på något sätt. Alltså det som Stones hade är väl, och då får kids googla, The Mars Bar Incident är deras bästa drogrelaterade ankedot, om man säger så. Alltså där de ska vara lite mer skitiga. Tänker jag.
Ja, jag försökte komma på en ganska bra drillad Rolling Stones hemifrån, men det är svårt att liksom komma på något som är på den här nivån. Men det som du säger, pop är ju lite mer färgglatt också. Rock har ju kanske lite mer ibland samhällshänsyn och så vidare, även om det kanske inte var Stones stora nummer alltid. Ja, skitsamma. Den gula ubåten Villarreal ska, när vi spelar in detta, resa till Merseyside, som de insatta säger.
Just det, man kan tänka sig vilken, alltså vem var först med rubriken? Alltså gula ubåtar och så vidare. Ja, den första kom ju undan med det. Alla nummer 2, 3 och fram till 800 gör ju ett totalt fiasko. Som kör referensen ett tag till.
Det är inte de fyra första som ändå kommer undan med det.
Kan vara så.
Alltså för att det är ett så sällsynt bra tillfälle liksom.
John, Paul, George och Ringo kommer undan med det. Resten är körda.
Vem är det som lever fortfarande? Ja, Paul lever fortfarande i alla fall.
Ja, jag tror det.
Ja, nej, men det är inte så mycket. I vanlig ordning så sitter vi här, Fotbollradikal, mitt i veckan-podden som spelar in före men släpps efter Champions League. Så vi kan inte säga så mycket om den här matchen eller någon av matcherna på här sidan. Vi konstaterar att det är ett fantastiskt läge för både fotbollen och popkulturen, som ju enligt ganska många skolor är väldigt tätt sammanslingrande. Slingrade historiskt. Villarreal gjorde det omöjliga, och när man slår ut Bayern München och får nu åka då till sin andliga hemstad.
Jag tänker att det enda som man vill ha, alla gör ju såklart poängen av att alltså skillnaden mellan Liverpool Football Club och Villarreal, alltså lilla Villarreal från Villarreal, vad är det, 10 000 invånare, eller 50 000 kanske det, jag vet inte.
Ja, precis, det är väl det att Det är, det här har jag skrivit om 100 gånger. Det är ju något med att det är, jag tror att det är kanske 50 000 i kommunen och det är så många som arenan tar in så att alla måste åka på match om det ska bli fullt då.
Precis, vilket det ju blir av och till. Alltså otroligt blir... sympatisk förening. Och alla kommer jämföra budgetar och stjärnor och meriter och allt det där. Fast den enda jämförelsen man vill ha är ju sådär stans bästa popband historiskt sett. Alltså vilka är Villarreals Beatles? Man vill ju höra dem, man vill se dem, man vill ha hela deras backkatalog ju.
Jag har inte gjort läxan här, jag måste erkänna det på en gång. Men
det finns tid.
Ja, det gör kanske det. I alla fall till returmatchen. Ska vi säga det? Tills dess ska jag plocka fram Villarreals absolut bästa, eventuellt enda popband.
Gud ja, det har läxan. Ja, jag tänker att de kanske har som vi pratade om förut, om när Neapel hade sitt Beatles, sitt italienska Beatles, som hade ett par hittar med italienska Beatles covers eller tolkningar.
Ja, det var fint.
Det var grejer det. Ja, det är ändå en fröjd att höra att din röst bär och att du har ett visst stuns, en intellektuell stuns så här dagen efter valet. Du måste ju ha kört skiten ur dig, tänker jag.
Ja, men alltså det är ju precis, det är ju inte så, i efterhand så, där så inser jag att det är inte så mycket jobb, för nu delade vi upp det här på franska valet på mig och Wolfgang Hansson då, som är utrikeskommentator, och dessutom fanns ju ledarredaktionen representerad på plats. Men det är ju mer att man går runt och hela tiden är både liksom lite personligt engagerad och sådär jäkligt alert på att det ska hända någonting hela tiden, så man måste rycka in.
Just det.
Men ja, när jag skrek inte sönder stämman på Marine Le Pens valvaka, om det var det du trodde. Jag gav henne väl ett M och ett A och ett R och så vidare. Det tycker jag man får ställa upp på ändå.
Absolut. Alltså man vill inte vara festförstöraren såklart.
Nej,
Marseille vann valet, noterar jag i alla fall. Det var ju trevligt.
Vad sa du?
Marseille vann valet.
Marseille vann valet, ja precis. Även om vi satt ett visst frågetecken kring lojaliteten där på slutet med Kilian och Dimitri hit och dit. Men Marseille vann valet, absolut. Det som inte vann valet var ju då Marine Le Pens kapitalistkritik som vi ändå tycker stärkte henne lite i våra ögon precis innan, på upploppet så att säga. Men det hjälpte henne inte över kanten där, eller över gränsen. Kan vara att vi får franska väljare i lyssnarskalan i och för sig.
Inte som att vi inte fjäskar för dem. Men det hjälper.
Nej, det kan man verkligen säga att vi gör. Ja, nej, valet i hand. Och det är också svaret på vad jag har gjort på slutet. Så att vi kan väl hoppa rakt till dig då och fråga vad du gjort. Du skriver mycket allsvensk fotboll, Simon. Jag är inne i en sån fas när jag ser mycket rubriker och scrollar förbi. Och konstaterar att nu är Simon ute på de allsvenska arenorna.
Den så kallade 90-talistfasen. Jo då.
Vår klippare Julia Karlsson har lämnat.
Svårt
att lämna. Alltså, är jag på 90-talist så är man alltid det kanske.
Jag tror det, for life. Det är liksom att vara riddare av franska ordnar och sånt.
Just det, ingen kan ta tillbaka det.
There is no place you can hide. There is no place you cannot be seen. Because I am a servant of the nation. Because justice is justice. And because France is France.
Nej, alltså det är så jag lever mitt liv just nu. Jag har målat stängsel, tvättat altan och tittat på allsvensk fotboll. Vissa saker är roligare än andra. Nej, men allsvenskan tycker jag är, jag har fått insikten i år att de borde göra så här, de som lägger spelschema, de borde göra som det har blivit i år. Blivit, jag vet inte, de kanske har lagt det så nu också, att lägg in skräpmatcher första 2-3 omgångarna, alltså skräpmatcher, men det kan vara lite vad som helst så där. Det behöver inte vara några toppmöten där, för att det finns en sån pepp och en sån hype ändå. För nu känns det som att det är dunder årets match varenda, alltså måndag, onsdag, fredag, lördag ungefär. Det är liksom Stockholmsderby här och det är Malmö-Blåvitt där och det är Blåvitt-Djurgården, sen så är det AIK-Blåvitt och så är det Bayern mot Malmö och så vidare. Ett bra flow i den här serien just nu.
Tror du, kan det vara så att Gerard Piqué inblandat på något sätt? Eller att det är så att Saudiarabien betalar lite mindre om det bara är dåliga möten i de kommande omgångarna?
Ja, det finns ju frågan. Vem är Sveriges Gerard Piqué? Jag undrar.
Gud, det är verkligen en jättebra fråga.
Visst är det?
Ja.
Henok Goitom, kanske?
Ja. Nej, han spelar inte längre. Det är Ola Toivonen är det, vet du.
Det är klart det är Ola. Mycket bra.
Lite liksom inne på ja, kanske ändå karriärens svanesång, men har fortfarande mycket att ge, men blandar också upp fotbollen med lite annan business, och här hittade han sin nisch.
Älskar Ola faktiskt mer än jag någonsin gjort så nu, att han är så oerhört mycket i fas med sin plirighet för närvarande, som han är så där på sin fotbollshöst, sin åldershöst så, som fotbollsspelare. Det uttryckte kanske inte hade funkat, eller funkade lika bra när man var 25, men nu är det så där, sitter som spjutet i länsman på något vis.
Ja, vill du ge ett exempel? För mig som bara scrollar förbi rubrikerna då.
Nej, men det är en konstant plirighet. Han fick ju så här frågor om hur är det nu möter Marcus Berg och så där. Och det är bara ett evigt pågående plir. Så här, orkar ni tjafsa något före matchen? Nej, jag har nog med problem med mitt eget liv. Och så vidare. Fin är han.
Nu står vi här en solig påskdag och njuter.
Du, jag tänkte ta oss då, apropå Gerard Piqué, och prata om den där spanska cupfinalen som han inte bestämmer över.
Nej, just det. Den som också gick lite under radarn, kanske inte därför, men för att det var det som inte Saudi ville skulle hände, kan man säga, även om det var ett annat format.
Precis. Nej, Copa del Rey, lördags, och med risk för att det är sönderpratat så vill jag ändå prata ett varv till om Joaquin. Det var ju honom det pratades om före och efteråt också. Har vi i podden pratat om hans barndom förut?
Barndom?
Ja.
Jag är inte så här stormens utvecklingsskada. Han kan ju säga så, Ola Söderholm. Välkommen in i spelet förresten, kan jag säga så här. Det här pratar vi om i avsnitt 57 av.
Herregud, ja.
Jag vet inte det, Simon. Berätta om hans barn och som inte vet.
Ja, den knappologiska fantastiska anekdoten som jag bekräftar honom själv är att han ammades ju upp till 7-årsåldern av sin mamma Anna.
Ah, okej. Okay. Det är han och Bojan Krkić och Alex Schulman.
Och Ola Toivonen.
Precis. Inte Alex Ullman i för sig. Ja. Men Bojan Krkić, helt säkert. Helt säkert.
Ja, och alltså det slog mig att vi har häpnat kring det här faktumet förut, men alltså, vi har då kanske inte häpnat över att han är alltså barn 8 i syskonskaran.
Oj trötta pattar slår mig. Men stackars. Ja.
Stackars Anna. Yngstingen Anna. Också, minstingen.
Nej. Ja, gud.
Men han är ju så oerhört lätt att tycka om, tycker väldigt mycket om Joaquin. Är ju apropå plirighet och så, alltså, så han är kul, han är charmig, han är varm och han är väldigt bra uppväxt då. Alltså de bodde i en trerumslägenhet, 8 syskon och mor och far. Det är klart, då får man kanske en viss sorts humor, tänker jag. Nina och Lucien. Men det som slog mig då när cupfinalen gick, de vann ju på straffar, Betis. Det som har noterats, Alexandra Jonsson lyfte in i svensk-spansk fotbolls Twitter att då han som avgjorde på straffarna, Juan Miranda, som då är 22 och som när han var 5 år gammal så åkte han med sin pappa till Madrid för att se Betis senaste cup-victoria då. 2005, och att då Joaquin spelade ju den matchen.
Ja, just det.
Fantastiskt. Men i min värld så jag kände bara när jag så här reflekterade kring Joaquin att det var så mycket cirklar som slöts på något sätt. Att, för det finns så här 3 stycken riktigt stora trauman i Joaquins karriär, och jag har inte följt allt han har gjort, men jag har faktiskt varit på plats under alla de här 3 traumamatcherna som ramar in hans väldigt långa karriär. Guangzhou 2002, när han är 20 år gammal och då har liksom gått från att spela i Betis B-lag till att starta VM för Spanien på ett år ungefär. Och så är han liksom deras bästa offensiva spelare mot Sydkorea, men missar då den avgörande straffen. Mötte honom då efteråt och han står liksom rödgråten och säger bara att jag är mycket, mycket ledsen, sa han. Och det såg man. Fem år senare så var jag i Sevilla och såg honom när han kom hem med Valencia, som han, där han spelade då, för att spela mot då sitt älskade Betis. Och jag vet att han sa...
Det trauma i sig såklart då.
Det var det verkligen. Han sa före den här matchen att om jag kommer göra mål så kommer det vara mitt livs sorgligaste mål. Och han var liksom, han var 25 bast och han var, hade blivit bortmobbad, borttrakasserad från Betis av presidenten, kan man säga. Och jag minns att jag då tänkte att ja, men nu är han liksom mitt i karriären och det är lite tråkigt att han inte får vara i sitt hjärtas klubb då. För han var liksom 25-26 någonting och det störda var att han hade liksom bara klarat av en tredjedel av sin karriär då. Jag var också i Dortmund 2013 när han då spelade i Malaga och de spelade kvartsfinal i Champions League mot Klopps Dortmund som det var då. Och de leder efter 90 minuter, är vidare till semifinal. Men Joaquin gjort mål också. Men släpper då in två stycken mål på stopptid. Illa dömt av domarna också. Och de åker ur. Manuel Pellegrini var det som tränade Malaga då.
Ja, det var det ja.
Yes. Och det bara kom över mig att nu händer det då. Att det är 2022.
Att du drar otur över honom. Var det du kände?
Kanske. Kanske. Men nu kommer det. Det är straffskytte igen. Joaquin sätter sin straff. Det är en ung kille igen som slår den avgörande straffen. En ung Betis akademi fostrad kille som är 20, lite drygt. Som avgör för dem istället. Och det är då Manuel Pellegrini som vinner, som då förlorar med Malaga. Så alla cirklar sluts på något sätt. Jag tyckte det var fint bara. Mest jag väl har sagt. Och att jag älskar Joaquin.
Y seguir luchando, pero es bonito. Es bonito que de alguna manera pues te convierta en historia de este club con lo que es este club, ¿no?
Okej.
Okay. Och hans mamma.
Inget om hans dick pic alltså.
Den någonting ska väl du ha berättat också.
Där hade du mitt ärligaste skratt. Nej, absolut inte. Jag, eftersom jag bara scrollat förbi saker i helgen, så var det enda som fastnade från cupfinalen var ju hans reenaction av sin berömda dick pic från, det var 14 år senare eller sånt där. Vi ska ju inte prata mer om det än att ni kan, om ni inte vet vad jag pratar om, så kan ni ge ut på World Wide Web. Så förstår ni. Men jag kunde inte låta bli att tänka på liksom lite sådana oturs fotbolls dick pics, om du förstår vad jag menar. Alltså ofrivilliga. Sådana som inte har skickats.
De frivilliga kommer mest från Brasilien, känns som, eller?
Men gud, har du helt rätt i. Men de, precis, men då är det ofta så att man ska till en person, och alltså avsändare Alexander Pato till, och så hamnar de på avvägar. Nej, så är det ju. Men det finns ju också ett par som har liksom hamnat, ja, som har bara hamnat på bild för att Paul Scholes till exempel, har du den i, så att säga, på nät innan? Vet du vilken jag menar?
Har man någon sett den, så är det som så här TV4-märket på tidiga stora big screen TV, att den brände sig fast.
Hard to unsee. Ja, men det var ju mitt under en match som den tittade fram, så det var inte så mycket att göra åt det. Han trillade eller han blev tacklad eller någonting, och så hände det som hände. Men sen så kanske den extremt ofrivilliga och lite ändå som jag tror drabbade rätt person är ju ändå Giorgio Chiellini här om året, när en ung Milan-spelare gick in i, efter att de hade förlorat mot Juventus. Raul Bellanova gick in i Juventus omklädningsrum och frågade Cristiano Ronaldo om han inte kunde få ta en selfie. Och i bakgrunden går ju Giorgio Chiellini då på vägen i duschen. Ja, så det var liksom så att säga Chiellini-kuken. Men Joaquin-kuken är den roliga för att den är så att säga frivillig och härbärgerar mycket humor. Alltså bilden i alla fall.
Just det.
Och slutade en cirkel. Det var det jag skulle säga egentligen, på tal om sluta cirklar. Det var, tog den långa omvägen runt den långa fallos-omvägen. Men det var ju lite det som var hans sätt att sluta cirkeln.
Just det. Det var dit vi skulle till slut.
Det var dit vi skulle, precis.
Ja, bara... Du, förresten, vill ha en rolig historia. klart du vill. Den som Joaquin drog då, han hade, det var så traditionell spelarpresentation eller nyförvärvspresentation, han hade signat för Malaga. Och han tog micken och drog en vits helt enkelt. Har du hört den?
Mm.
Nej.
Nej.
Du får ge plus på hans ståuppkvalitet då. Mm. Det är den här. Det är Champions League-final och det kommer in en man på arenan och arenan är helt totalt fullsatt. Men så får han syn på en tom plats och där sitter då, bredvid den tom platsen sitter en kvinna och han frågar henne, ja, är det ledigt här? Kan han sitta här? Ja, absolut, säger hon. Och han sätter sig där, han ska se matchen och är väldigt tacksam gentemot den här kvinnan. Så han frågar henne då, vad, du, förresten den här tomma stolen, då, vems plats sitter jag på? Ja, det är min makes, säger kvinnan. Han dog igår. Jaha, gud, jag beklagar verkligen, säger mannen. Och man kan liksom inte sådär, han vill ändå fråga sig, men hade du liksom ingen vän eller släkting eller så som kunde ta den här finalplatsen, din mans finalplats? Nej, säger kvinnan, det var ingen som kom med. Nej, varför då? Nej, men de är på begravning allihopa.
Mm.
Det där låter som ett 2+.
Mm.
Fniss, eller?
Ja, det var... Jag fastnade bit lite i halsen.
Du ser. Men, Där var...
Ja, jag kände att det kanske kommer liksom en slutknorr som är lite lustig än denna.
Den lustiga slutknorren var väl att hon gillar fotboll.
Ja, hon gillar fotboll. Nej, men jag förstod. I got it.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Så långt Joaquin då. 30... Nej, nu ska vi se. Han är lika gammal. Han är lika gammal som mig. Mm. Ja, där har vi det. Min och Zlatans årgång helt enkelt.
Just det.
Ja, det är strångt jobbat. Jag tänkte ge mig på en match eller ett dubbelmöte som vi faktiskt kan prata om utan att den kommer spelas mitt i mellan så att säga Hägg och Syrén. Om det här är Hägg då.
Det gamla poet.
Jag tror, utan att ha undersökt saken totalt grundligt, att jag var ganska ensam om att sitta på Marine Le Pens valvaka återigen och kasta ett öga hela tiden på Lyon PSG, damernas Champions League, första semifinalmötet där. Jag blev avbruten ganska ofta, det var svårt att ha fullt fokus på det, men det var ändå en sån match som jag helst inte hade velat missa. Nu fick jag ju göra det för den franska fascismen och den, så får det vara ibland. Ett visst pris får man ju betala så att säga. Också för dem. Men jag konstaterade, och det har ni sett, ni som inte såg matchen, av resultatet, att det blev en jämn och öppen historia. 3-2 då till Lyon, vilket innebär att det är helt öppet inför returen som spelas på Parc des Princes nu på lördag.
Inför fullsatt, va?
Ja, nu, det senaste jag läste var att de tror någonting 20 000 på läktarna. Men det finns ju några dagar kvar, så att det kan bli... Jag kan tänka mig att det finns en viss mättnad och tröttnad på herrlaget och att det kan locka lite folk till dammatcherna. Ibland blir det ju så, men nu vann ju PSG-ligan, men de gjorde det på knappaste sätt, var det väl inte. Men på en matchen i helgen var ingen höjdare, och eftermälet är liksom bara...
Att supportrarna drog, de ville inte vara kvar för kvarten, visst var det så? Precis. Sorts manifestation eller protest, så lämnade de läktarna, ville inte vara med och fira det här guldet.
Nej, det var bittert och det var smakar aska i munnen i princip. Och då vet vi, i sådana lägen så kan ju supportrarna vända sig mot sitt damlag. Framförallt har ju PSG en riktig gammal god hejaklack. Jag menar, alltså en ultrasgrupp som verkligen sätter stämningen på alla deras matcher. Även om det inte är så mycket publik i övrigt då. nu lär det bli det, och det var väl roligt för dubbelmötet att det är så pass öppet då inför returen. Notera några saker från detta möte, nämligen att Ada Hegerberg är tillbaka, det vet ni, det har hon ju varit ett tag. Men hon är också tillbaka i landslaget, och det nämnde vi snabbt här en veckan också. Hon gjorde hattrick, tror jag, det första hon gjorde med Norge när hon drog på sig tröjan igen. Så det var ju kul och roligt förstås för de fotbollarna. Kommande mästerskap och så vidare. Och att Hegerberg var borta från fotbollen i 20 månader. Och ändå bara är 26. Mm. Alltså det är det som är lite svårt att få ihop. Hon säger i en intervju här i veckan med L'Equipe att jag nu börjar andra delen av min karriär. Men det kan ju mycket väl vara så att hon är ett sån av Joaquin-virke. Så då är det kanske bara kanske hon bara en tredjedel in då, eller? Vad var det vi sa att han var?
We ain't seen nothing yet, ja precis.
Nej, lite så, precis. Hegerberg har redan lite i skymundan skapat lite kontrovers då. I februari bland annat så sa hon, när det kom fram att Franska förbundet eller Frankrike söker EM 2025 då, att organisera det. Så skrev hon på Twitter att organisera internationella tävlingar eller turneringar är väl jättebra. Investera ordentligt i ligan. Det är ännu bättre. Ligger efter, och VM 2019 har inte gjort någon som helst skillnad. Vad menar du med detta då? Ja, bland annat att, eller framförallt då har det tolkats som att kritiken gällde att det är för ojämnt i den franska damligan. Nu är det ju Lyon 5 poäng före PSG, och ofta brukar det vara väldigt tätt där, och så avgör det dubbelmötet nästan alltid i ligan. Och visserligen blir det väl så i år också. Men man kan ju förstå den här kritiken. Det roliga var att hennes klubbordförande Jean-Michel Aulas, som ju alltid annars är den som säger den här typen av saker, kände sig nödd att ringa Franska förbundet och be om ursäkt och lite och klubbens vägnar. Ada var, ja, det är lite att hon klagade lite på nivån hos de andra klubbarna. Men herregud, vi står givetvis bakom detta och så vidare. Så hade man Ada Hegerberg som på sig. Hon tyckte liksom att det är fel fokus från det franska förbundet. Det är också så att damligan ligger direkt under det franska förbundet, och till skillnad från ligan på här sidan. Men menar då att det är, ja, de andra storlagen ute i Europa riskerar att komma i kapp, eller har väl gjort det till viss del redan, för att de har bättre konkurrens i sina inhemska ligor. Hon pratar ganska mycket om Barcelona, som i och för sig ju är lika överlägset just nu som Lyon var i många år. Men också de engelska klubbarna, och att det blir på sikt ett problem. Och det, så är det för Lyon. De har ju varit det är nästan svårt att förstå när man tittar tillbaka på de här nästan 10 åren, när det har varit bara, de bara liksom öst på och lyckas göra 8-0 i matcher som inte betyder något och så vidare. Att man orkar hålla upp den motivationen. Nu å andra sidan då, så kommer hon tillbaka till ett Lyon som inte är favorit längre, och som drömmer om att ställas mot detta Barcelona i finalen. Barcelona vann ju mot Wolfsburg med 5-1 i första mötet, så att vi kan väl säga att de är klara då. Ja, det är klart. Men Lyon ska som sagt i Parc des Princes och behålla ledningen, eller försvara den i alla fall, innan det är säkert att de kan spela en final mot Barcelona. Och då är det så att de, och detta påpekar Hegerbergskan, vi har aldrig förlorat mot Barcelona. Jag vill påminna er om det.
Just det.
Jag vet inte vilka jag helst. Ja, nu, och då blev jag lite peppad på att se Lyon i den matchen. Vi hoppas framförallt att det blir en tajt tillställning på lördag på Parc des Princes. Det som talar emot det då, Simon, PSG, för nu kommer en uppdatering på Keira Hamraoui-läget. Och det har ju varit med ett, vad ska vi säga, ett litet leende i mungipan fram till nu. Men det kanske inte är så roligt det här trots allt. För vad har hänt på den fronten då? Ni kan historien såklart. Hamraoui blev ju utdragen ur sin bil och misshandlad av ett gäng oidentifierade män för, när var det? Det är ett halvår sedan någonting kanske, det var förra hösten i alla fall. De har fortfarande inte identifierat de här våldsverkarna. Och det finns åtminstone utåt officiellt ingen förklaring till vem som ligger bakom, vem som har beställt eventuellt då. misshandeln. Det var ju uppenbart att det var... Jag tror att man har liksom tagit fast att det var våld mot knäna och liksom, ja, delar av kroppen, så att hon inte skulle kunna spela. Och det var ju därför hennes lagkamrat då, jag menar, att Adelo var misstänkt ett tag och satt i häktad i bara 48 timmar innan hon släpptes fri, och hennes liv blev väl också förstört av detta. Hon är inte misstänkt alls längre då, men det finns andra misstänkta, Erika Vidals fru bland annat. Ni kan story. Vad har hänt då sen dess? Amrawi kom ju tillbaka efter ett tag, några månader på rehabilitering, tror jag, både mentalt och fysiskt. Men det har skurit sig rejält med ett gäng medspelare sen dess. Och i förra inför matchen, ska jag säga, mot Lyon, så hamnade hon i handgemäng helt enkelt på träning med Marie-Antoinette Katoto, som vi pratade om förra veckan, den stora målgörarstjärnan. Candidato Diani, som också spelar i landslaget, och eventuellt också underbarnet Sandy Baltimore. Det var mellan de två som det ska uppstått någon form av utbyte av förelämpningar. Och sen så ryckte de andra in då till på Sandy Baltimores sida. Man fick separera dem, och alltså fysiskt då. PSG gick ut med en litet pressmeddelande och sa att det hände någonting på träning idag, men vi har tagit hand om det, så att säga. Men sen dök hon inte upp på samlingen inför avresan till Lyon. Och idag, när vi spelar in detta just nu, har jag inte sett några rapporter än om hon är på träningen. Men det kan vara slutet för Amrawi i PSG. Mycket tyder väl på det. Det sägs att bland annat Katoto har satt press på PSG och säger att jag förlänger inte mitt kontrakt om hon blir kvar. Det finns också liksom indikationer på att Amrawi har mått väldigt dåligt den här senaste tiden. Hon har för övrigt stämt ett par franska journalister för förtal av franska medier. Eller franska youtuber och bloggar var det faktiskt mest. Det var nog enskilda personer. Men som ändå har stora följarskaror då. Och jag vet inte, sände kanske en tanke till Amanda Ilestedt som ska ladda för retur semifinal i Champions League i det här klimatet. Det är kanske snarare ett under att PSG lyckades göra två mål borta och spela bra dessutom.
Ja, det är så intressant att allting i PSG, alltså money can't buy your love och så vidare.
Nej.
Det kan inte köpa det harmoni heller. Alltså, det har ju alltid varit så att men på damsidan går det i alla fall bra. Liksom. Det finns en framåtrörelse och du har Katoto, du har ett av Europas absolut bästa lag och så. Men inte ens där då. Nu är Katoto på väg bort av det ena skälet, det vill säga pengar, eller av rent sociala skäl då.
Mm.
Och så brinner det på alla fronter.
Mm.
Det verkar inte vara så tryggt i alla fall.
Nej, och det bara känns så fruktansvärt deppigt. Det är verkligen också bara en historia som där man bara kan känna att det finns offer nästan. Utan att ha koll på alla detaljer så är det ju så och det är ju så jävla speciellt att det blir alltså bråk, alltså slagsmål på damfotbollsträningar. Jag menar, jag tillhör inte de som tror att kvinnor essentiellt är annorlunda än män, framförallt inte idrottare. Men man vet att det händer, eller rapporteras i alla fall så pass sällan, så att då är det väl allvar. Och här pratas det om utfrysning och mobbning och det ena med det andra. Så att, nej, men det är verkligen en anmärkningsvärd situation i detta PSG som ju trots allt har stått upp bra mot Lyon. Jag menar, de förlorade ju då ligamötet precis efter att det här hände i november förra året med 6-1. Men då hade de ju begärt att man skulle få skjuta upp den matchen och för att klubben eller laget var för stressat och i trasor liksom efter det som hade hänt och så. Men det fick man inte, och då förlorade man den matchen. Men sen så slog man Lyon med 3-0 i nästa gång man möttes då. Och nu lyckades man ändå med konststycket att spela 2-3 på bortaplan mot mäktiga Lyon under de här omständigheterna. Det hade varit kul att se hur bra de hade kunnat bli om de inte hade haft det här att förhålla sig till på något sätt.
Gud. Du nämnde Sandy Baltimore förut. Jag, ursäkta parentetisk fråga, men är inte hon extremt liten? Alltså, det finns ju små yttrar och sådär, men är inte hon väldigt, väldigt, väldigt liten?
Jo, alltså jag har bilden av att hon är väldigt, väldigt kort, men jag har också bilden av att hon är så himla ung så att hon inte har kanske växt färdigt ännu.
Nu hör jag att du googlar.
Mm, jag kan, 22 år, när du borde ha gjort det. Jag kommer ihåg när hon slog igenom som, vad det var, 17-åring någonting. Alltså framförallt blev lite så här meme-material för att hon hade sådana fantastiska gester. Då såg man ju en tonåring liksom, som inte hade... Ja, men du är 1,56, Simon. Ja, hon är lite längre än... Eller lite kortare än både dig och mig faktiskt.
Ja.
Han var lite kortare än mig. Ja. Ja. Där har vi
det. Ja, det kanske kvadrar in som jättekort. PSG-referens. Jag noterade att Emma Raducanu, tennisspelaren...
Ja, det är brittiska undret.
Precis, verkligen undret. Som ju i veckan kom ut som Tottenham-supporter. Spelade match i Tottenham direkt och sådär.
Fan, du har ett lilla kartotek med alla de där, visst är det så? Mm.
Oh ja, vi har en liten klubb.
Mm.
Så vi hörs av och till, alla vi som håller på Tottenham.
Ja, det är som alla vi som är riddare också hörs ibland.
Ja, men lite så. Det är Stefan Löfven och det är Emma och några till. Phil Collins.
Phil Collins, ja just det.
Howard Jones. Phil Collins kanske är QPR förresten, jag tänker på det. Nej, han är Spurs. Jo, och då fick
Queens hon... Queens Parks Raisins.
Exakt så. Mm. Men hon fick ju såklart massa kommentarer från, alltså engelsmän älskar ju såklart Emma Raducanu.
Mm.
Naturligtvis, men det är ju inte, alltså hon gjorde det som Macron inte gjorde ju, kom ut och vågade vara tydlig med vad hon tycker och tänker. Hon verkar inte vara fanatisk på något sätt, men hennes familj är fanatiska Spurs, så hon också. Och fick alla kommentarer att, aha, okej, nu kommer din karriär gå åt helvete, hö. Kan man ju skratta åt, men så går det.
Men kolla på Simon Bank, säger jag.
Precis.
Och kolla på Stefan Löfven. Hur bra.
Nej, men så går det 2-3 dagar. Och så kommer nästa rubrik om Emma Raducanu. Jo, hon har då lämnat sin fjärde tränare precis.
Mm.
Senast tränaren fick vara kvar ett halvår ungefär. Så ja, hon kanske är mer påverkad av det man kan tro.
Mm. Förbandelsen, tänker du?
Precis så, precis så.
Mm. Mm.
Ja, det fanns lite Pochettino Conte-länk i det där, tänkte jag.
Snyggt.
Ja, precis.
Det är liksom vilka har vi i Sverige som håller på sig? Alltså det är typ, jag tänker på Angelica Bengtsson som har
just det.
Bytt och också tränare i parti och minut.
Mm.
Annars är det är dåligt med det alltså. Jag har all respekt för dem som gör det. Eller det är så himla divigt att göra det ofta. Jag tycker det är rätt härligt. Jag säger inte att det har varit bra för Tottenham. Men jag tycker om enskilda eller individuella idrottare som gör det väldigt ofta för att de... Ja, men det är så bitchigt beteende på något sätt.
Ja,
på ett bra sätt.
En motpol till alla som alltid låtsas som att allting är jättebra tills det inte är det längre.
Nej, just det.
De bara precis. Säger att ja, men, det är inte jag, det är du. Och sen går de vidare.
Mm.
Ungefär.
Fotbollny. Radikal.
Ett ålderstest, om jag säger Chabarovsk, vad tänker du då?
Alltså just nu låter det ju som att det skulle vara, det låter ju som den där staden, den bortglömda staden i Ukraina som är sönderbombad och inte har någon mat sedan 2 veckor, som jag inte läste om men scrollade om alldeles nyligen.
Kramatorsk, tänker du på?
Kanske.
Chabarovsk uppe i Sibirien. Är man född 70-tal eller tidigt 70-tal så tänker man på bandy. Det var där som Sverige vann bandy-VM 81.
Jaha.
Anyhow, de spelar fotboll där också. SK Chabarovsk spelar i ryska andra ligan, slåss för att gå upp i då ryska Premier League. Och det är nu är det 4 matcher kvar. När det var 5 matcher kvar så hade de då 3 poäng upp till fjärde platsen då som ger en plats upp i Premier League. 4 ligger Jenisej, apropå bandy.
Är vad till?
Jenisej ligger 4. Bandy det också för oss 70-talister.
Okej.
De har då numera då i princip bara ryska spelare i laget, SK Chabarovsk. De hade en ukrainsk mittback till alldeles nyss. Sen hände det grejer. Dmitrij Litvin, som då väcktes tidig morgon den 24 februari och ett par timmar senare så var hans kontrakt brutet då med Chabarovsk.
Ah, okej. Okay. Bröt de det då? Eller?
Han sökte upp klubbägaren och sa att jag vill inte vara kvar. De sa, nej, det är nog en bra idé.
Just det.
Och han fick tid på att lämna landet och sen så kommunicerade de ut ett par dagar senare. Nu spelar han då i Klaksvik på Färöarna. Han har känt då efter det berättat om hur det gick till då, själva skilsmässan, att han berättar för sin lagkompisar att tack för den här tiden, men jag kan inte vara kvar. Och de beklagade, tyckte det var tråkigt. Och han fick då en fråga av ukrainska medier om de här ryska spelarna, om han tror att de är liksom rädda för att säga vad de egentligen tycker om kriget. Och Litvin svarade att ja, det är uteslutet, för SK Chabarovsk ägs av staten, sponsras av guvernören uppe i Sibirien. Så att om en spelare skulle säga något så är deras karriärer över. Mm. Min poäng är att om man spelar fotboll i hedryska SK Chabarovsk så har man ju i dagarna lite moralisk uppförsbacke, så att säga. Mm. Det finns det lite frågor att ställa. Och det som gör dem speciella, att det finns några frågor till då. Mm. De spelade i lördags, medan Joaquin började cupfinaler i Spanien, så spelade de borta då, SK Chabarovsk, mot Baltica i Kaliningrad.
Drömmöte.
Drömmöte. Flygresa enkel väg, som motsvarar ungefär om Kiruna skulle spela seriematch borta i Kenya.
Oj, ja, det var...
900 mil är det att flyga.
Men gud. Men det är klart, Kaliningrad, det är den här lilla enklaven där emot...
En exklav, måste det.
Exklav?
Mm. Mm-hmm. Alltså en enklav som saknar landkontakt med landet det ägs av.
Mm-hmm. Ja, det heter det.
Jag kan mitt Kaliningrad.
Mm, jag hör det.
Fint ställe. Ja, SK Chabarovsk, alltså det är ett lag då som ägs och styrs av staten, som råkar då vara en krigsförande stat som just nu bedriver folkmord, samtidigt så som spelarna flyger motsvarande ett halvt varv runt jorden för att spela en enda match i andra ligan.
Mm. Men det måste de kanske göra för att hålla upp efterfrågan på
olja.
Ja.
Det kan vara så. Ja. Jag vet inte om efterfrågan, alltså om den in i landet, det är väl mer att de behöver exportera sin olja kanske. Så de tänkte
det i så fall. Mm, just det, men det är till exklaverna.
Det starka geopolitiska inlägget. Ryssarna måste hålla uppe sin egen efterfrågan på olja. Jo då.
Sluta nu. Hur tycker jag ska ha inspel på dina ryska tittor, om det inte är mina sådana klimat- och geopolitiska? Jag kan ju inget annat. Jag kan inget om rysk band heller.
Det är så vi gör. Vi förvandlar fotbollen till matematik eller krig. Då är ni tjejer loss.
Och sen så gnäller ni på att vi inte säger så smarta saker som inspel.
Just det, sant. Mm. Nu undrar du hur matchen gick.
Ja, som jag undrar.
Med din lilla tjejhjärna. Jo då, Baltica vann med 2-0 och Chabarovsk gick då miste om den här gyllene tillfället att närma sig Premier League. En skamlig förlust, sa tränaren Alexej Podubski. Ordet för dagen, skamligt, vad det var. Där, lilla Rysslandsrapporten, sådär.
Fint, jag älskar alltid när den kommer. Alltså den har alltid sin plats, Simon, och det menar jag verkligen.
Ja.
Jag tycker att du får kan rysk fotboll med och aktualitet, rysk fotbollsaktualitet som du sätter den i ett geopolitiskt sammanhang också. Det, och sen pajar jag lite.
Det är jag och Bert.
Det är precis det. I den, du missade bara att det var den här militära specialoperationen. Du sa officiellt krig heller kanske. Du sa saker kom emellan.
Just
det. Det är väl så Bert säger också kanske nu för tiden då.
Precis.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här, välkommen med instick, något som slog mig precis innan vi gick in i studion. Jag läste en text av vår vän, kamrat och kollega Kristoffer Bergström, Loffe.
Krocko,
Jörgen. Han skrev en fin liten historia om att hålla på Örebro SK. Inte för att han gör det, utan han var mest fascinerad över att man gör det. Eller han fick idén till en liten essayistisk text om ÖSK. Efter att han då hade upptäckt att Stadsparken i Örebro skryter med att den är Europas femte vackraste park 2006.
Ja, just det. Men då har han inte gått runt i 14 öret i Paris där, där det finns ett bageri som skryter med att man kom på 15 plats i Paris bästa baguette. Fullkort baguette dessutom. Så att alla kan inte vara bäst liksom.
Nej, och det är väl det som de i Örebro har accepterat då. Det är någon sån här luthersk lagom filosofi. Mm. Man förhäver sig inte, man vinner inte SM-guld och sånt i onödan. Men finns ändå, måste finnas ändå. Och Kristoffer Krokko hade då pratat med Frida, då en ÖSK-supporter som lever hela sitt liv och synkroniserat med klubben. Och hon då konstaterade att det skulle vara jävligt tråkigt att hålla på Malmö FF till exempel. Och min lilla debattpunkt här då är att det här konstiga i att du måste hålla på samma klubb hela livet trots att du rimligen har helt olika behov om du är 3 år eller om du är 83 år.
Mm. Det låter som du gillar en fälla, Simon.
Nej, det är inte så mycket fälla, utan mer ett sorts diskussionsunderlag utifrån att så här, vilka borde man egentligen hålla på? Om vi delar in livet i olika faser så har du ju olika behov. Till exempel, jag börjar, så får du bara fylla i och komma med lite inspel och instick.
Mm.
Jag tänker så här, att först så ska du bli människa, säg att du är typ 3, 4, 5 år.
Mm.
Du vill ha kul, du vill liksom förälska dig i fotboll och du kanske håller på Barcelona eller PSG. Dräkterna syns, det är matcher på tv, mycket folk, Messi spelar där, de vinner jämnt. Det är Mbappé och det är kul bara.
Mm.
Helt oproblematisk förälskelse.
Absolut, det var väl också därför alla... I min generation höll på, Blåvitt var lite givet då, för att det var lite liksom geografiskt. Men sen så var det ju Milan och Manchester United man höll på liksom.
Du håller på det som är bäst. Och det är helt okej när du är 5 år, tänker jag.
Mm.
Det är
mm.
så det ska vara.
Mm.
Och man kan göra det liksom tills man då blir lite äldre. Och då har du andra behov som är liksom mer så anpassning. Du vill vara som alla andra. Fast också med någon sorts liten egen identitet, tänker jag, så här prepubertalt. Du får liksom då borde man kunna börja hålla på något lag då som anpassar dig och förbereder dig för hela adolescensen så. Då tycker jag att du kan börja hålla på Manchester United eller Liverpool eller ditt lokala allsvenska lag.
För att?
Därför att du är lagom mycket som alla andra, du hotar ingen, men det säger också någonting om dig själv, om du är AIK eller Djurgården eller Hammarby eller Malmö FF eller United eller Liverpool. Du kan i alla fall inbilla dig att det säger någonting om dig.
Ja, visst.
Utan att du på det minsta sättet unik så. Sen när du blir typ 16-17 och det stora svarta svårmodet kommer att välja in, då kan du inte hålla på de här längre, tänker jag.
Nej, då är det Brentford då.
Ja, du lyssnar på, liksom på The Cure, eller kanske man inte gör nu, jag vet inte vad man lyssnar på nu, men så här, mörk musik och livet är skit och du skriver dagbok och du funderar på varför inte alla tar livet av sig, varför du själv inte ska göra det. Och jag tänker guys. Det är väl där som guys-luckan finns liksom.
Men du, jag vet inte, då tänker jag på det här rövtifot som jag såg fladdra förbi på guys läktare alltså i helgen. Det kändes inte så svårmodigt som du vill få det till.
Aha, var det mer någon sorts sederhögsk buskis eller?
Ja, buskis kändes mer som kanske. Så att låt oss hitta ett bättre... Alltså, du ska hålla på en kronisk förlorare. Det är det du vill få fram, antar jag.
Ja, något som visar att livet är skit och allting går åt helvete. Och gör inte det så kommer du göra ändå, ungefär.
Ja, just det. Nej, men då kanske det är ändå... Ja, men är det inte... Kommer inte Tottenham in här då? I bilden?
Alltså, Tottenham finns ju... Problemet med dem är att... På sådär...
Nej, men lite...
George Costanza, hope is killing you, att det finns hela tiden någon sorts tro på att det kanske eventuellt någon gång kan komma en Champions League-final.
Ja,
eller ja, inte det, men det kanske eventuellt kan komma 3 poäng i alla fall.
Ja, okay.
Det är inte förlorat i alla fall. Det kommer bli förlorat, men det är inte det.
Nej, okej. Nej, men då är det, och det är inte Bettis heller då, för att det är ändå så här tjo och kim och
Ja.
dickpics och
Precis.
andalusism. Ja.
Nej, det ska bara vara förlust. Förlust,
Ja.
förlust, förlust.
Mm.
Fan,
Jag
fan,
förstår.
fan. Den
Ja.
grejen.
Just det. Men han höll väl på Djurgården i och för sig, Thåström, om det.
Just det. Han och Ygeman. Jag tänker alltså Tottenham-luckan kommer väl lite senare då när du blir vuxen. Liksom att du, där finns ju luckan att egentligen fatta någon form av fritt val. Eller så. Att, fast det måste vara något då som verkligen talar om vem är du? Det ska uttrycka någonting. Och något då som kanske är lagom mycket lycka, fast det måste ändå vara ett statement. Typ Tottenham, typ Arsenal, typ Dortmund, Lazio eller vad det nu kan vara. De får inte vinna
Inte
för
Hammarby.
mycket. Nej, kanske. Kanske, alltså nu kanske Hammarby. De får inte vinna för mycket, men de kanske ska kunna göra det någon gång. Tänker jag.
Just det. Atletico Madrid.
Ungefär så. Atletico Madrid
Eller Valencia.
för 20 eller för 15 år sedan hade det varit som gjort för en 16-åring.
Ja, verkligen. Det var det jag tänkte. Man
Porque
glömmer
somos
ibland att
atleti. Den grejen.
just det.
Nästa fas tänker jag är ju småbarnsåren då, för många i alla fall.
Medelåldern börjar. Ja, det beror på. Den kan ju komma lite senare kanske.
Ja, och du orkar inte med massa svängningar i livet då. Du orkar inte
Nej.
med att fokusera och där borde du ta något lag som inte vinner, men som inte åker ur heller. Någon som du kan så här zappa förbi på text-tv och kolla, ja det var ju kul, eller ja det var ju skit, eller var ligger vi? 12, ja det var ju bra, eller 14, ja men det var ju tråkigt.
Ja, okej.
Everton, typ.
Just det. Everton, bra.
Ja, lugn och
Ja.
ro.
Ja.
Något som inte kräver så mycket av dig.
Ja, just det.
Och sen så flyttar barnen ut och blir gammal, du behöver en hobby, du orkar med moraliska ställningstaganden, du kanske liksom har råd att gå på fotbollen, kanske har råd att resa på fotbollsmatcher igen. Kanske tid och kraften och positionen att kunna engagera dig lokalt i din local club. Då tänker jag att du väljer liksom Fiorentina eller Kalmar FF eller Sevilla som är så fint på hösten.
Just det. Det ska vara också lite gött samtidigt, tänker du?
Det ska vara lite gött.
Ja, just det. Ja, nej, men i den trion är det kanske Kalmar som sticker ut. Jag kan inte säga på vilket sätt, för det är ju säkert ganska idylliskt där med närheten till vattnet och så.
Jag tänkte mest om du är lokal. Du kanske har byggt ett lilla företag. Du kanske har till och med en halv miljon över som du kan sponsra klubben med.
Just det. Du kanske är du med Malin Molin, fotbollsfrun på Coop. Så där, tjena, tjena, hej, hej.
Väldigt mycket
Ja.
längre igen. Utrymmet finns.
Ja, just det. Du gick i samma klass som någon av Henrik Rydströms småsyskon.
Ja, gud ja. Han,
Som
är
han
inte
var.
han ensambarn? Nej, han har väl en stora syster, tänker jag. Diagnosmässigt, eller vad tror du?
Jag har ingen aning. Jag bara drog till med något bara för att liksom droppa de stora kalmariterna, alltså, de kända kalmariterna.
Vi kör det som en quiz, så, för jag har ingen aning och inte du heller.
Nej.
Jag tror att Henrik Rydström har en stora syster och inga fler syskon. Vad tror du?
Ja, kanske. Ja, det kanske inte är en helt dålig. Får jag inte säga samma då?
Nej, du får inte säga samma.
Fan. Nej, men då har han två större småbröder.
Jag kollar upp det till nästa avsnitt.
Ja, den långsamma podden.
Det är vi det.
Har du någonsin tidigare blivit sammankopplad med Henrik Rydström relationsmässigt? Jag tänker att ni båda
Ja.
är från Kalmar, ni båda figurerar i pressen och tidningar och radio.
Ja.
Har ni blivit sammankopplade förut?
Ja, det har vi ju. Det går alla möjliga konstiga rykten med oss. Men så är det ju när man är en levande legend, så det får man ta. Men det finns ingen sanning i det, utan jag var liksom pojkvänslös tills jag träffade Joakim, och jag ville ha det bästa som i alla fall Kalmar FF hade att erbjuda.
Och sen så ska man dö.
Mm.
Och då handlar det liksom mest om vilken sorts person du är, tänker jag. Är du liksom så här svårmodig så blir det väl Stoke eller något. Eller så vill du tro på något högre, något liv efter döden. Och,
Då blir det Marseille.
det blir inte Gais i alla fall.
Marseille har vi ju missat. Det är väl, är inte det ett tonårslag?
Det kan det ju vara kanske.
Ja.
Kanske lite för bra bara.
Jo, men ändå att de aldrig, det måste ju vara att de aldrig vinner någonting. Det är ju det som är det viktiga.
att vi aldrig vinner någonting?
Nej, men i modern tid i alla fall.
Jaha, tänkte så. Champions League-eran.
Nej, jag tänker nutid.
Jaha. Ja, det var en provokation. Direkt från Paris utan Champions League-titlar. I alla fall, ja kanske. Ja. Kanske ska in där. Men vilken klubb tycker du att du skulle vilja ta med dig in i efterlivet?
Efterlivet. Ja, alltså det kanske är Rom ändå. Ja. Jag kan inte riktigt, det är ju också lite, det är, alltså, man vill ju gärna att det ska vara en, nu kommer jag låta lite så populistiskt då, men det får inte vara för plastigt liksom.
Nej.
Det får inte vara för mycket så, utan det måste finnas en utsikt till liv efter döden.
Och den eviga staden.
Den eviga staden, ja, exakt, precis.
Det är, förbannade tid och så vidare.
Ja, just så, precis. Det är väldigt, det är så här, hyperlokala i det historiskt extremt globala på något sätt. Det känns som att en lugn plats att dö på, eller en bra plats att dö, en bra kulle att dö på, som man säger nu för tiden. Det finns ju sju
bra kullar att dö på. Ja. Jättefint ju, för det finns absolut någonting evangeliskt i det, och jag tänker att det är också besläktat lite med mitt förslag som är mer kanske dramaturgiskt, men väldigt, väldigt likt ditt tankesätt i alla fall. För jag tänker att när man somnar in så vill man veta att livet varit ganska bra ändå, och samtidigt så ska du veta att det finns en fortsättning nästa säsong och den därefter. Jag tänker att det är då man blir Barcelona-supporter igen. Inte helt olikt Roma, kan man säga.
Nej.
I sitt evangeliska drag i alla fall, att det är någonting större och mer än en klubb och allt det där.
Ja, det köper jag absolut.
Det är kanske en lön, det kan man... men det är väl livet också, tänker jag.
Åh ja. Nu var det nog med metaforer, Simon. Nu gör vi något annat.
Vi går över på något annat, och då tar vi oss härifrån, och vi gör det med något helt annat, långt från Rom och Barcelona. Vi har väl spelat Nina Hagen förut som utgångsmusik, tror jag.
Jag har gjort det.
Noin und Noin sich Luftballon, tror jag vi spelade kanske när vi pratade om ballong-VM.
Ja,
den kuppen som Gerard Piqué är med och styr.
Det var du helt rätt i. Det gjorde vi verkligen.
Jag tänkte göra det igen faktiskt. För att, vet du vilket fotbollslag som Nina Hagen håller på?
Nej.
Union Berlin naturligtvis. Hon är född i Östberlin då. Och 1998 så sjöng hon in deras klubbhymn. Finns ett fenomenalt sånt videoklipp från när hon gör det, som vi kan lägga ut på Twitterkontot Podcast Radikal. För det är jättefint. Det är liksom ett sånt där lysande tidsdokument, någon minut långt. Hon står där liksom så här, punkdrottningen från DDR, stenhårt sminkad, orange smink, orange örhängen, orange kläder, och så går hon runt på inneplanen på det här Alte Försterei, deras hemmaplan, och sjunger inför 3000 åskådare. Det är betong, det är grått, det är liksom kallt, det är mulet. Det står någon ensam stackars jävel med bengal på läktaren. Union ska möta Chemnitz såklart. Och så sjunger hon. Hon sjunger då sitt Wer spielt immer volles Rohr, Eisen Union, Eisen Union. Wer schießt gern ein extra Tor, Eisen Union, Eisen Union. Och så vidare fram till Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen, vem låter sig inte köpas av väst. Eisen Union, Eisen Union, förstås. Otrolig klubbhymn på jättemånga sätt. Union mötte Leipzig i lördags för andra gången på ett par dagar. Leipzig vann ju derbyt i cupsemin i förra veckan. Minifoppa avgjorde i slutminuterna. Väntat såklart. De är ju ganska mycket bättre. Och sen så möttes de då i ligan då, bara ett par dagar senare. Nu har Leipzig då chansen att vinna sin allra första stora titel i maj. Antingen så vinner de i cupen, förmodligen då. Eller så går de hela vägen i Europa League. RB Leipzig allmänt avskydda i Tyskland, det vet ni alla om. Och det som de gör, de försöker liksom lite profilera sig som den snälla klubben i Bundesliga.
Mm.
För att de behöver göra det kanske, och för att de är en ny klubb då. Bland annat så har de en grej som inga andra klubbar har, att de spelar även borta lagets hymner före matcherna under uppvärmningen.
Jaha.
Mm.
Ja, så, det var schysst.
Ja, det är schysst. Mm. Vilket ju bara får övriga fans att hata dem ännu mer, att ni förstår inte fotbollskultur och så vidare.
Nej, det tyckte jag var fint. Jag förstår mig inte på fotbollskultur, för det tyckte jag var sportsligt, så att säga.
Ja, sportsligt gillar vi ju.
Mm.
Grejen var då att när de möttes i ligan här i lördags så gjorde inte Leipzig det.
Nej.
De spelade inte Eisen Union med Nina Hagen. Och bakgrunden till det är då att Leipzig hade bjudit in 600 ukrainska flyktingar till och se matchen. Varpå då någon i Leipzigs stab tyckte att det här skulle de inte behöva höra när de gick fotboll, inte de här tre takterna i Eisen Union. Du kan väl få lyssna på dem och se om det är någonting du känner igen. Ja, förstår du?
Jag tyckte jag hörde något om ett blitzkrig, men det känns orimligt att hon skulle våga sjunga det på tyska också. Men det lät ju onekligen, alltså det lät ju kanske lite aggressivt och militärt. Är det där vi ska, eller är det mer explicit än så?
Alltså det är mindre explicit än så. Det är musiken vi ska lyssna på, inte texten.
Nej.
När de sjunger Den Sieg vor den Augen, den Blickt weit nach vorn.
Det är den gamla Sovjethymnen. Ja, det är Svensk National som.
Precis vad det är.
Mm.
Ziehen gemeinsam durch die Nation.
Det här har jag inte fått utsattes för sen jag var med På spåret. Och de bara så här, i ett av solorna så har vi smugit in en liten melodislinga från en annan låt. Vilken är det?
det är här som På spåret och Nina Hagen går gemensamt. Hon har också smugit in en liten. Med segern för ögonen och blicken riktad mot fjärran så går vi tillsammans genom nationen. Det räckte med de här små takterna för att Red Bull Leipzig skulle säga att det här kan vi inte spela för våra ukrainska gäster.
Nej, men det kan jag fatta. Alltså, utöver att texten faktiskt var lite, alltså i alla fall gick att tolka i ett militärt sammanhang, så blir det ju extra problematiskt med den melodislingan i bakgrunden. Det låter ju verkligen som att de ska, det låter som att något de ska kunna dra på i sina tanks när de kör rakt in i Kherson eller Kharkiv eller.
Just det. Hur som helst, de väldigt små markeringarna i de väldigt stora frågorna. För företaget Red Bull har inte varit speciellt tydliga såklart med, eller snabba då med sina ställningstaganden mot Ryssland. Men här klev ni och satte ner foten ordentligt.
Jag fattar.
Hur som helst, Union vann ligamatchen med 2-1 och jag tycker att vi hyllar dem lite grann då för att spela, genom att spela lite gammal hel i det där punk. Vilka är det som inte låter sig köpas av väst? Eisen Union, Eisen Union. Så går vi ut till det ut i veckan och säger tack så mycket för att ni fanns med oss en liten stund. Vi hörs snart.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.